Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Idag forskningsspanar vi tillsammans med Helene Sandström. Helene är vetenskapsjournalist och researcher hos FunMed. Länken till studien vi pratar om i avsnittet hittar du i show notes. Men nu så ska vi ringa upp Helene.
Ja, hallå, det är Helene.
Hej Helene, det är Victoria och Lotta här. Det är dags för forskningsspaning.
Ja, men hej.
Hallå!
Hej!
Hej! Kul att ha dig här. Jag tänker att vi kastar oss in. Vad har du valt att prata om i den här spaningen?
Jo, jag tänkte vi skulle prata om svamp.
Det blir ju superintressant. Varför har du valt just svamp?
Ja, det är ju ett enormt område. men det är populärt med svamp nu, kanske inte minst tack vare den här serien Last of Us som handlar om zombiesvampar.
Eller? Just det. Det finns både onda och goda svampar.
Exakt.
Ja, och jag läste att den här serien är ju den mest streamade någonsin i Sverige.
Precis.
Det låter ju helt galet. Jag har inte sett den själv. Har du?
Ja, jag har sett några avsnitt. Ja, det är ju en kul grej. Sen kan man ju säga att den svampen som det handlar om, den är ju inte en... Den är inte så hemsk som det låter, utan den är ju faktiskt en så kallad medicinalsvamp som fungerar som en parasit på insekter. Och det är det som de har tagit fasta av i den här serien.
Ja, för det är liksom lite domedagsserie.
Vad kan man lugnt säga. Men den har ju använts i Asien traditionellt jättelänge. Kallas för cordyceps, eller egentligen ophiocordyceps heter den. Och det namnet betyder klubbhuvud, och det är för att svampen ser ut som en klubba. Den är liksom smal och så blir lite större längst upp.
Så att den är egentligen bra?
Den är bra. Ja, det sägs ju att den här cordyceps-svampens krafter upptäcktes av fåraherdar i Himalaya. För jag vet inte hur länge sedan. Men de såg att djur som gärna åt de här svamparna, de ser ut som gräs, så att de åt väl dem som gräs då. Att de fick mer styrka och de blev smidiga i kroppen och så här. Och sen många år senare, 1993, så var det en grupp kinesiska friidrottare som slog världen med häpnad genom att sätta nya rekord vid de allkinesiska spelen. Och då misstänkte ju många att de var dopade, men tränaren förklarade då att de hade tagit den här svampen.
De har bara ätit svamp?
Ja, de hade tränat höghöjdsträning också, så att, men de hade också tagit den här svampen.
Lite som korner då, liksom höga höjder på Himalaya och så, ja. Och så den här svampen.
Ja. Men den fungerar ju, alltså svampar tar ju upp näring på olika sätt, och det finns ju de som bryter ner material, det finns de som fungerar som parasiter, så att de tar sig in i olika insekter. Och sen spirar de ur huvudet på gräshoppor, spindlar, kackerlackor och allt möjligt.
Just de här cordyceps?
Ja, precis.
Vad intressant.
Det är ju det som, jag kan tänka mig att man blir inspirerad som så här författare eller tv-serieskapare att liksom leka med tanken på, tänk om de infekterar oss människor. Liksom. Ja. För de får väl också djuren att göra ett specifikt beteende också? Eller är det att de är döda när de infekteras?
Nej, de är ju levande. De är levande, men de dör ju efter ett tag.
För jag vet inte om det är cordyceps, men att det är de här myrorna som att de liksom tar över deras medvetande, så de går upp och sätter sig på ett specifikt blad och så stannar de där och sen så dör de.
Precis.
Liksom. Så det är som zombies.
Ja, ja. De påverkar deras rädsla för höjder helt enkelt. Så att de gör ju som svampen säger åt dem att göra. Det är helt otroligt.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, så spännande. Men vill du berätta lite, Helene, om bara så här grundläggande nu innan vi går in på forskningsspaningen. Liksom berätta lite om svamp. För svamparnas rike är ju ganska så här okänt för oss. Det är ju till exempel inte klassat som en växt. Utan den är sitt eget, sin egen, vad säger man, art eller egen...
Ja, de är en egen biologisk klassificering helt enkelt. Alltså man köper ju svamp i frukt- och grantavdelningen, men egentligen så har ju svampar är mer gemensamt med oss djur.
Det är ju superfascinerande. Hur kommer det sig? Varför är det, på vilket sätt är det så?
Ja, jag är inte mykolog, så att ni får bjuda in en mykolog som går in på det här.
Men det får vi nästan göra, för när man läser lite om det här, vi har ju fått läsa senaste numret av tidningen Hälsa och funktionsmedicin som just har svampar som tema, och när man läser lite grann om det, man blir ju väldigt, väldigt fascinerad och så himla nyfiken på att lära sig mer. Så att jag tänker, ni hade ju intervjuat några svampexperter, det kanske vi ska bjuda in någon av dem till podden, ja, och lära oss ännu mer.
Verkligen.
Så idag blir det liksom att skrapa lite på ytan.
Ja, det är jätteintressant. Och sen kan jag ju säga att det finns ju, man kan ju köpa svampextrakt som kosttillskott. Och om man då köper cordyceps som kosttillskott, så är ju det inte, då odlas ju de på typ ris. Så att det är ju inte från insekter då, som man brukar ta dem. Kan ju man veta också om man tycker att det är lite äckligt.
Då blir det ju också hela den här frågan om, innehåller den då de här specifika ämnena som ju faktiskt har setts kunna ha specifik påverkan i vår kropp när de odlas kommersiellt snarare än när de lever sitt liv ursprungligt, om man säger.
Mm. Ja, förmodligen är det ju alltid, det brukar ju alltid vara så att det som man hittar i naturen är mer potent.
Ja, men jag vet, Helene, att du har gjort en massa research innan du skrev. Så att, du kan väl ändå ge oss en liten bakgrund till vad svampar är. Lite mer om svamparnas rike.
Mm, absolut. Man kan ju bara börja med att säga att det finns omkring 150 000 kända svamparter. Man antar att det faktiska antalet ligger på kanske en eller flera miljoner. Så det finns ju enormt många olika sorters svamp. Det finns gästsvampar, mjöldagg, mögelsvamp, matsvamp. Andra är jättesmå, mikroskopiskt små. Andra kan vi se då, de här vanliga hattsvamparna. Och det som skiljer svamp från växter är att de saknar klorofyll. Så de kan inte skapa energi som växter genom fotosyntesen. Men de skiljer sig också från oss djur, för att de äter inte maten med munnen, utan de absorberar sin näring. Och då de kan bryta ner döda växter och djur. Det vet vi ju, man ser ju svampar ofta i skogen så här, på nedbrutna träd som håller på att ruttna och så här. Men de samarbetar också med växter. Ni har hört talas om mykorrhiza säkert. Och det bildas ju svamp trådar från svampen. Om ni ser en svamp i skogen, en kantarell, så har den som rötter, kan man säga, eller svamptrådar som går ner i marken och kan täcka jättestora områden under marken.
Alltså själva fruktkroppen, liksom svampen som man ser, det är egentligen en liten del av svampen.
Precis. Och de här svamptrådarna då, de bildar nätverk med träd och växters rötter. Så att man kan säga att trädet och svampen byter näring med varandra. För att det är en symbios här, att trädet behöver kväve och som svampen kan hjälpa dem med att ta upp. Och svampen behöver socker, glukos, och det kan den få från trädet.
Naturen är så smart.
Mm.
Ja, det är fantastiskt. Och så kan de vara parasiter också, svamparna då. De kan parasitera på levande växter och djur. Så att det är de här sätten som de tar upp näring.
Men jag tänker, vet man någonting om, alltså bakterier, det har vi ju tidigare trott att det liksom är bara av ondo. Och så har man nu börjat förstå mer och mer att ja, men vi människor, vi lever ju också i symbios med bakterier och vi ska ha bakterier i kroppen. Så problemet blir ju egentligen bara när det blir fel slags bakterier eller de liksom tar över handen på något sätt. Är det samma sak med svampar? Att liksom, för man vet ju att candida, man kan få en överväxt av candida och då blir ju det dåligt för människokroppen. Men är det så att vi ska ha svamp i kroppen också? Att vi lever liksom i symbios med svampen i vår kropp på samma sätt som bakterierna?
Mm, absolut. Vi har ju, alla har ju svamp i sig. Svamp sprider sig med sporer som sitter under, alltså på en hattsvamp så sitter de under hatten. Och det andas vi in, vi får i oss det på olika sätt. Så att det är ju, alltså svamp blir ju ett problem oftast när man har ett nedsatt immunförsvar. Och man ser ju att invasiva svampsjukdomar ökar faktiskt, och särskilt då bland människor som har ett dåligt immunförsvar. Men svamp ingår ju i vårt mikrobiom. Man brukar prata om tarmfloran och att man tänker mest på bakterier, men vi har ju jättemycket svamp i oss.
Mm. Men det ska ju vara balans, precis som med bakterierna, så ska det vara inte för mycket helt enkelt. Vi ska ha lite. Och vi har ju väl svamp på huden också, precis som vi har bakterier på huden.
Vi har svamp överallt, exakt.
Ja, och nu är ju det här en forskningsspaning. Så jag undrar, Helene, har du liksom någon specifik? För att jag vet att det forskas ju väldigt mycket kring svamp nu. Men har du någon specifik studie som du skulle vilja lyfta lite extra här idag?
Mm. Jag har en som kom för ett par år sedan. Eller 2019, det är några år sedan. Som handlar om en antioxidant som finns i svamp som kallas för ergotionin. Eller den aminosyra, en ovanlig aminosyra. De som äter svamp regelbundet, då har man sett att de verkar ha lägre risk för att drabbas av kognitiv funktionsnedsättning. Som sämre minne och svårigheter att orientera sig, hitta rätt ord och så vidare. Och då är det forskare i Singapore som har tagit det här vidare. Och eftersom man äter mycket svamp i de asiatiska länderna så bestämde de sig för att undersöka om då svamp faktiskt har en effekt. Så då startade de en studie och den pågick i 6 år från 2011 till 2017 och det var drygt, ja det var 660 deltagare i lite äldre då, de var 60 år uppåt. Och så fokuserade de på de vanligaste svamparna som man brukar äta i Singapore. Det var shiitake, de som heter enokitake och så vanlig ostronmussling som vi har här och vanliga färska och konserverade champinjoner också. Och då tittar de på hur mycket svamp som de åt. En portion svamp, det definierar de som 1,8 deciliter tillagad svamp. Så det väger ungefär 150 gram då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så då mätte de först deltagarnas kognitiva förmåga innan de satte igång. Och sen så, alltså de testade hur de, deras kognitiva förmåga, hur de, och också deras blodtryck, vikt, längd och gånghastighet och sånt här. Och deltagarna fick berätta om sin sjukdomshistoria, psykologiska faktorer, kostvanor. Och det som forskarna upptäckte sen var då att äldre som åt mer än 2 portioner svamp per vecka verkar ha upp till 50% mindre risk för lindrig kognitiv störning. Men även bara 1 portion svamp per vecka kunde också minska risken.
Men vad är ergotionin?
Ja, det är ändå en aminosyra som verkar spela en viktig roll i kroppen. Det finns framförallt i de delar i kroppen som är extra känsliga för oxidativ stress. Bland annat levern, ögonlinserna, benmärgen och sådär.
Så det är en aminosyra som finns i kroppen?
Ja, alltså man tar upp den och då när man tittar på vart den finns i kroppen så ser man att den hamnar liksom på de ställena.
Ah, så när man har ätit svamp som innehåller det så ser jag, okej, då är jag med.
Ja, och då har forskarna sett att den verkar fungera som ett antioxidant skydd för cellerna. Och särskilt då för mitokondrierna som vi brukar kalla för cellernas energifabriker. Och det finns inte så många antioxidanter som kan ta sig in genom mitokondriernas membran. För de är ju små egna organeller där inne i cellen. Så de har egna membran. Men ergotionin klarar det här och då verkar det alltså skydda mot skador på DNA och mitokondrierna. Svamp är ju den absolut största källan till ergotionin i kosten och innehåller omkring 9 gånger mer än den närmaste konkurrenten och det är svarta bönor. Så det finns inte bara i svamp utan även lite grann i kycklinglever och kidneybönor också. Så det finns...
Jag har hittat en till fördel med ergotionin. Det är att det är en tungvrickare. Ja. Så man får verkligen träna upp tungan och hjärnan när man ska säga
man
det.
Man kan kolla sin kognitiva förmåga genom att försöka uttala det här.
Ja, men det här är ju superspännande, Helene. Var det den här studien som också visade på förbättringar gällande Alzheimers? Eller var det någon annan studie där man kunde se att nerverna växte tillbaka?
Ja, just det. Nej, det var en annan studie och det är också jätteintressant. I den så har de hittat ett aktivt ämne i en svamp som heter lion's mane, kallas den, lejonman. Och det är inte samma, men det är mycket möjligt att det vet vi ju inte om den här aminosyran bidrar också. Men där har de sett i alla fall att det här aktiva ämnet som de kallar för hericerin, att det ökar tillväxten av hjärnceller hos möss och förbättrar deras minne och inlärningsförmåga.
Det är ju superintressant och det visade väl att det var mer effektivt än medicin.
Ja, precis. Det ökade tillväxten av hjärnans nervceller mer än ett läkemedel som man brukar använda för att behandla kognitiv nedsättning.
Mm, fantastiskt. Och jag tänker att jag läste också att det finns ju jättemånga ämnen i svamp. Som, vad var det? Över 200 000 eller någonting. Så det är ju svårt kanske att veta exakt vad det är i svampen som har effekt på olika sätt.
Ja, precis. Och olika svampar har ju olika aktiva ämnen.
Ja, men verkligen intressant. Det är som du säger att vi har mycket forskning men att det behövs ju mycket mer för att förstå potentialen i det här.
Verkligen.
Finns det någonting annat, några andra svampar eller några andra effekter som du skulle vilja passa på att lyfta?
Ja, men Precis, förutom det som jag pratar om nu då, ergotionin, så finns det också en annan stark antioxidant i svamp som kallas för glutation. Och den finns ju också i kroppen, det är ju en av våra kroppsegna viktiga antioxidanter. Men det finns det också ganska gott om i svamp, även i vanliga champinjoner. Men sen ett annat ämne är betaglukaner. Och det känner man ju igen lite grann kanske från havre. Det brukar ju olika havreprodukter brukar ju marknadsföras just med att det innehåller betaglukaner som har bland annat kolesterolsänkande effekt. Men i svamp så finns det en annan typ av betaglukaner och deras bieffekt då är att de också stimulerar immunförsvaret vid infektion. Ja, så att de här betaglukanerna i svamp, de finns ju i de olika medicinalsvamparna och sen har de olika typer av antioxidanter och andra aktiva ämnen också. Men man ser ju att de flesta av de här medicinalsvamparna som används har antiinflammatoriska och antiviral verkan. Och ja, en del ökar energiproduktionen som den här cordyceps. Och andra ja, kan till exempel ha en skyddande effekt på tarmens slemhinna. Det är återigen den här lion's mane då. Och andra kallas för adaptogena, som reishi, för att den hjälper kroppen att anpassa sig till olika förhållanden och påfrestningar.
Ja, men om man inte har de här svamparna då, utanför husknuten, hur kan man äta dem? Eller hur får man i sig dem?
Precis, ja, vi har ju en del i affären som vi har pratat om. Och sen finns det ju många som dricker te av chaga-svamp. Det är ju en till sån här medicinalsvamp.
Och den finns ju faktiskt i Sverige.
Den växer.
Men då behöver man ju fråga markägaren innan man plockar den från trädet. Jag tänker, finns det någon forskning på kantareller? Det är ju annars en väldigt vanlig svamp här. Vet man någonting om, finns det någon forskning på den?
Nej, inte som jag vet, men det är ju en lysande fråga till en mykolog längre fram.
Eller hur, vi får spara den. För ja, det vore ju fascinerande. Den ja, och Karl Johan liksom.
Precis, men chaga
få då, effekter?
Men chaga då, eller sprängticka, som det är ju som en parasit som lever på träd, ofta björk. Och den innehåller ju betaglukan. Men också andra ämnen, bland annat ergotionin och en annan syra, betulinsyra, innehåller den också, som då verkar förbättra vår mentala funktion bland annat.
Och får man i sig de här ämnena om man bara liksom brygger te på det? För det är det som jag har liksom testat och också läst om chaga, att man kan torka det och sen så brygger man te på det. Men är det liksom mycket av de här välgörande ämnena som man missar för att man inte äter den?
Nej, men det tror jag inte. Alltså det är så den har tillrätts traditionellt. Att den kokas antingen på färsk eller torkad svamp. Men den finns ju också att köpa som kosttillskott. Och då gör de ju extrakt där de koncentrerar. Så att man får väl i sig mer ämnen möjligtvis. Alltså det här kan man inte säga, för att forskningen är fortfarande så ny på de här områdena. Så att vi vill ju verkligen veta mer. Men man kan inte säga idag, tror jag. Men jag kan ju tänka mig i alla fall att en kopp te kommer ju inte stå sig om man tar en kapsel med ett extrakt. Alltså då borde man ju få i sig mer. Men man kanske får en bredare alltså att det blir en bredare effekt av ett te. Det är ingen aning.
Nej. Och också den här fördelen med att om man har plockat det själv ut i naturen, det är helt naturligt snarare än om det har varit mer i kommersiell odling.
Precis, när det gäller chaga så är väl den ganska lättplockad. Men om man tar den här cordyceps då, som växer som små strån, den är ju betydligt svårare att skörda. Och då vet jag ju att man plockar ju oftast inte den från insekter, utan då odlar man ju den kommersiellt då, på ris till exempel.
Och finns det någonstans i litteraturen här gällande doser? För att jag tänker att många kanske blir så här, nu jag behöver verkligen liksom äta en massa svamp, ta en massa tillskott, extrakt liksom. Ibland är det ju faktiskt så, och det kanske gäller särskilt adaptogener, att liksom mer är inte alltid bättre.
Nej, Där får man ju egentligen titta på vad, man får försöka hitta en seriös leverantör och så se vad de skriver om sina produkter. Men vi ser ju från den här studien nu som vi har pratat om att det räcker ju med att äta svamp ett par gånger i veckan så verkar det ändå ha en viss effekt.
Mm.
Men man kan ju säga att alltså den västerländska forskningen håller ju på att återupptäcka det som man har vetat i många herrans år. Så att man har bara gläntat på dörren till någonting som kan vara en enorm potential.
Mm. Just det, jag såg att en av svampexperterna eller svampforskarna som ni hade intervjuat till tidningen pratade just om det, att det, ja, verkligen att vi är bara precis i början och att det faktiskt både hälsomässigt men kanske också för andra funktioner i samhället skulle kunna ta hjälp av svampar på ett helt annat sätt om vi bara kunde veta mer.
Ja, precis. Och inte minst när det gäller psykedeliska svampar som nu har börjat återupptäckas efter att de förbjöds på 1950- och 1960-talet. För då klassades de ju som droger och nu så inser man att det här kan ju faktiskt användas som läkemedel om man använder dem i kontrollerade miljöer.
Just det, det tycker man ju verkligen hör mer och mer om, och också den här ceremonin ayahuasca och ja, verkligen mycket spännande saker.
Ja, verkligen. Så att vi har kommit ganska långt från att bara tänka penicillin när vi tänker på svamp, utan det finns
Som sagt, ett helt nytt rike att upptäcka ju. Men en annan sak som jag tyckte var intressant också, det var ju att ni hade en artikel som handlade om svamp och cancer. Och nu ska ju det här vara ett kort avsnitt så vi ska verkligen inte djupa i det. Men om du bara vill säga några ord om det.
Mm, precis. Man vet ju sedan länge att bakterier och virus spelar en roll vid cancer hos människor. Men det är inte nu förrän på de senaste 10-20 åren kanske, som ja, kanske bara 10 åren som svamparna har fått ta mer plats här. Och nu ganska nyligen så kom det 2 studier som visade att utöver bakterier och virus så finns det också svampväxt i tumörer, vanliga tumörer hos människor. Och där såg man också att mängden och typen av svamp kan förutsäga hur stor chans patienten har att överleva. Men däremot så vet man ju inte om svampen är en orsak till att det bildas tumörer eller om att svampen bara har lättare att ta fäste på grund av att man har ett nedsatt immunförsvar då.
Ja, men det är ett så spännande nummer så det kan man varmt rekommendera att läsa här i sommar, verkligen. Mm. Så får vi se om vi hittar den där, vad heter det, mykologen?
Ja, en sån måste.
Ja, en mykolog som vi kan intervjua framöver.
Om man nu blir intresserad av att läsa mer om svampar och vill passa på att ta del av det här numret av tidningen, Helene, var hittar man tidningen?
Då finns det en hemsida som heter hälsa- och funktionsmedicin.se. Så att det är egentligen bara att googla namnet på tidningen så hittar ni hemsidan.
Precis, googla hälsa- och funktionsmedicin. Mm.
Bra.
Ja, men tack så jättemycket, Helene. Så himla roligt att prata med dig. Du har en sån otrolig kunskapsskatt i och med att du gör så mycket research och läser så mycket. Så att, ja, tack för att du vill vara med i Hälsosnack igen.
Tusen tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.